Yes.
Nu är vi tillbaka igen. Vi är alltså live från Centerpartiets framtidsstämma i Upplands Väsby. Det här är PK-podden. En podcast med mig, Gabriel Bergin, Hannes Hervjö.
Hej, hej.
Carl Malmqvist.
God dagens.
Och särskilt idag en stund har vi fått äran att ha med miljöminister Lena Ek.
Ja!
Hej!
Hej, välkommen.
Har du varit med i podcast någon gång förut?
Ja.
Spännande. Men det här blir bättre.
Okej.
Vi lovar.
Ja,
bra. Bra. Bara så här, komma igång. Vad tycker du om stämman hittills?
Jättekul.
Ja.
Helt slut och vi är bara halvvägs. Det blir inte mycket sömn, det blir otroligt mycket diskussioner. Nya saker, nya frågor, bra exempel. Kan du hälsa på oss? Kan vi göra detta och så? Alltså det är otroligt intensivt. Men alla som älskar samhällsdebatt och politik och sådär måste ju älska en partistämma.
Mm.
Särskilt våren, för här är det ju kul också.
Här är det bra drag.
Ja, det har ju varit ganska, det har blivit en del ganska hårda diskussioner i talarstolen ändå. Liksom. Men...
Alltså, jag skulle inte säga hårda, utan livliga.
Mm.
Och tuffa på det viset att visst, det har varit mycket argument och mycket saker vi har voterat om och så. Men det som är skönt är ju att det sker ju liksom i en varm stämning.
Mm. Den här stämman handlar ju specifikt om Centerpartiets ideologi. Vad ska vara värderingsgrunderna för partiet framöver och kommande 10 åren hit och dit? Vad i regeringsarbetet, finns det utrymme för ideologiska hänsynstaganden där? Eller?
Ja, men det är klart att det gör. Det är det det går ut på.
Mm.
Det är därför man har allmänna val.
Men om man tänker, alltså med det själva, för jag, man har ju alltid haft en bild av, när innan jag blev politiker så funderade jag bara, hur var det på stämmor liksom, man kanske anade innan första stämman. Och så var det inte som man tänkte sig såhär, hur är det i regeringssammanträde? Är man liksom tjenis med varandra? Går du fram och boxar Anders Borg lite så här, skämtsamt i magen, eller är det väldigt strikt? Det kanske är hemligt, det kanske man inte får prata om.
Nej.
Men hur är det ett regeringssammanträde?
Nej, men
som
alltså
inte
är så regerings, själva det formella regeringssammanträdet är ju slutpunkten på en lång beredning där ärenden har manglats fram och tillbaka, där man verkligen har gått in i det här ur ideologisk synvinkel, men också med det ju den målsättningen att de här fyra partierna ska komma överens, därför att vi vill ju regera landet, så är det ju. Regeringssammanträde är formellt, men vid morgonkaffet innan så brukar det vara väldigt trevligt faktiskt. Så att det, jag tycker att det är en vänskaplig stämning mellan alla ministrarna. Man diskuterar, kommenterar tidningar och så. Ah, du är på framsidan idag. Eller,
Men då är frågan, har du fått pikar kring, för det har ju varit mycket debatt kring Centerpartiet och så vidare. Har de gett några pikar eller Anders Borg sagt, men det är bra, jag tycker också att ni ska ha platsskatt. Även om jag inte vågar säga
Don't
det.
Don't tell it.
Nej,
ja, men det är klart att alla retas lite om olika saker. Så är det ju. Men så är det ju liksom, om man fikar på arbetsplatsen eller i lärarrummet eller hemma vid. Jag tycker att det är konstruktivt och trevligt.
Mm.
Vilken, jag tänker på det, vilken minister som inte är centerpartistisk statsråd tror du är liksom mest centerpartistisk innerst inne? Vem skulle liksom, vem ligger närmast att hoppa över?
Jag tror allihop har oss som näst bästa parti.
Det kanske är vårt problem att vi är allas näst bästa parti.
Ja, kanske.
Det här måste vi pressa Lena mer, tycker jag. Jag tycker vi kan försöka locka ut det här mer. Alltså, är det en moderat eller en folkpartist eller en kristdemokrat, tror du, som har lättast att gå över till oss i regeringen? Är det Attefall som känner att skyskrapor
är stoppen? Nej, men där? Alltså, det är ju... ibland så känns det som att folk liksom tycker att de här fyra regeringspartierna, det är liksom fyra tallrikar kall gröt med lite olika mycket gröt i. Men så är det ju liksom inte, utan det är ju fyra partier som är väldigt olika ideologiskt, men ändå har vissa områden där vi liksom definierar ihop oss och där vi också bestämt oss för att men alla måste ge någonting, alla måste vinna någonting i regeringssamarbetet, därför att alternativet vill ju ingen av oss ha heller, eller hur? Men det märks ju när man kommer in på sådana här ryggmärgsbeslut, så märks det ju om det är ett kristdemokratiskt parti, vilket vi har ett. Om det är ett konservativt parti, vilket vi har ett. Eller om det är ett liberalt eller ett socialliberalt parti.
Eller ett liberalt, grönt, parti, socialistiskt, decentralistiskt. Som är varma och jordnära.
Ja, precis. Det märks ju.
Ja.
Och det vet ju ni också att det märks.
Ja, det är klart.
Och det ska det ju göra. Alltså jag tycker att det har varit alldeles för mycket av triangulering i svensk politik. Det är alltså när man fokuserar, vi måste ju fokusera på visionerna och idéerna och framtiden och vad vi vill åstadkomma, inte liksom på maktspelet. Mm. I alla fall är det så jag vill jobba.
Så det kommer bli mer utrymme för idéerna framöver, tror du, eller?
Jag tror att vi hela tiden måste tala om att vi har olika idéer men att vi kan samarbeta i alla fall. Och att det är liksom kärnan i en demokrati.
Jag ställde den här frågan till Per Ankersjö tidigare. Jag tänkte kan ställa den till dig också. Blir du ibland lite ledsen, kanske fel ord, men lite besviken på att det går så pass bra för Moderaterna i det här liksom maktspelsstrategin? Att så här, er åsikt är vår åsikt, fingret upp i luften om man ska vara lite elak mot dem kanske.
Ja, men alltså det går upp och ner. Norge är bra på skidor, men rätt vad det är så vinner vi 5 milen.
Bra. En helt annan grej. Nu är det lite diskussioner som alltid i Centerpartiets stämmor om landsbygden och hela landet ska leva. I din roll som miljöminister som ska försöka staka ut också lite mer långsiktig värderingsgrundmässigt men också akademiskt baserat hur man ska lösa klimatproblemen och sådär. Den konflikten mellan landsbygden och långsiktig miljöpolitik, finns den?
Inte för mig. Därför att jag ser ju att ska vi klara klimatfrågan så gäller det banne mig att alla gör sitt bästa överallt. Och det finns ju tätheten i staden går ju att använda för att dra ner utsläppen, så är det ju. Det som produceras i form av ekosystemtjänster på landsbygden behövs ju också. Så att det är ju ett samspel som jag tycker är väldigt viktigt. Och om vi nu ska ha mera solel så passar det att sätta på hustak. De flesta hustaken finns ju faktiskt i städerna. Så att det där är, för mig så känns det inte så. Jag finns ju liksom kommer ju ifrån landsbygden. Är ju en bondunge med en akademisk utbildning och som nu liksom jobbar i Stockholm och har jobbat i Bryssel. Och jag tycker bara det är en stor rikedom att ha båda delarna.
Vi hörde rykten om, på tal om någon typ av landsbygdslegitimitet, att du hade motorsågskörkort, stämmer det? Finns det något sånt överhuvudtaget? Jag har aldrig använt en motorsåg.
Påskkär i hon är.
Var det geti?
Nej, men det finns. Och det är väldigt allvarlig bakgrund därför att det är en säkerhetskampanj. Det är väldigt mycket arbetsmiljöolyckor i skogen. Motorsågar är väldigt, väldigt farliga. Det krävs att man ska kunna använda dem rätt för att minimera skaderisken. Och då satt jag under rätt många år i Södra Skogsägarnas styrelse. Och då var det liksom det när den här kampanjen startade, att då ska alla i styrelsen ta motorsågskörkort. Och för mig är det ju jättebra, det är en säkerhetsfråga. Om det är storm, och det kommer ju bli fler stormar om vi inte klarar av klimatfrågan, så vill jag ju kunna ta mig fram. Jag vill kunna sköta en motorsåg på rätt sätt. Så att då gick vi allihop på den här utbildningen. Det är en teoretisk del och en praktisk del, och alla som använder motorsåg borde ha den säkerhetsutbildningen.
När vi, det här podden har jag hållit på nu runt ett halvår eller någonting, och när vi gjorde det allra första avsnittet så var det precis, var du inte i Sverige utan du var i Durban då. Och då så diskuterade vi, för vi är alla intresserade väldigt mycket om säkerhetspolitik och liknande. Och då diskuterar vi klimathotet och klimatförändringen som en framtida säkerhetspolitisk problematik. Så det drabbar fattiga, men det också att det kan bli klimatkrig framöver och liknande. Då lekte vi med tanken att du satt på knappen, så att säga. Och hade liksom, alltså Sverige hade militärt enormt mycket mer resurser. Skulle du vara hårdare i förhandlingarna? Om de visste så här framöver. Det är en absurd fråga, men det är ju en relevant fråga om man tänker på. Vad gör ändå alltså, de här stora supermakterna?
När jag blir inbjuden att prata klimat, och det är rätt många år sedan jag första gången var i Washington för sådana här interna kunskapsrundabordssamtal. 20 personer på bordet, och då ledde det var en av USAs högsta generaler som ledde det här arbetet. Och det var lite, för mig då så var det lite såhär, jaha, en general. Jag frågade innan, för det var jättemycket diskussioner, vem ska leda detta och hur ska det läggas upp och så. Och så sa han, No worries, no worries. Det är en jättebra diskussionsledare. Han är en av, han är generalen den och den, och han har 150 Vietnamflygningar, och han var liksom Nixons personliga pilot. Okej, okay. Så ni kan känna helt lugna att han klarar klimatfrågan. Ja, visst. Men alltså, det är en allvarlig bakgrund i det där. Sist jag var i New York så var jag med i en panel som Tysklands utrikesminister hade just om säkerhetshot på grund av klimat. Och blir det torka runt ekvatorn ändå mycket mer, så blir det ju matbrist naturligtvis, vattenbrist och brist på resurser överhuvudtaget. Och fattiga, desperata människor utan mat söker sig ju någonstans för att hitta en framtid till sig och sina barn. Och det kan ju då ge väldiga spänningar naturligtvis. Och därför så är ju, vi pratar bistånd till exempel, så anser jag att vi måste ju dubbelhatta vårt bistånd. Alltså det går inte att ha fattigdomsbekämpning utan att adressera klimatpolitiken samtidigt. För det handlar om mat och vatten och spädbarnsdödlighet också. Och likadant så diskuterar vi nu om vi inte borde ha ett svenskt seminarium om klimat och säkerhet här i Sverige av precis just de här anledningarna.
Vi kommer gärna. Och sen det där.
Nej, men det tror jag skulle vara jättebra faktiskt.
Ja, vi är inte så bra på engelska och kinesiska, men det kanske vi kan lösa. Men hade du
Nej, men apropå det internationella, vi har pratat tidigare om, vi intervjuade Johan Edin och Abil Asalani, våra riksdagsledamöter, om den svenska lagstiftningsprocessen och hur de tycker att den fungerar. En lite nyare riksdagsledamot än lite äldre.
Spännande.
Ja, det var ganska spännande. De sa en del spännande grejer. Du kan lyssna på det sen. Men,
inte om dig, du behöver inte
vara
orolig.
Inte om dig, nej, precis. Du behöver inte vara orolig. Okay. Däremot tänkte jag fråga, du har ju varit väldigt länge i Europaparlamentet. Vad är det största skillnaderna? Vad är det som fungerar bättre eller sämre i Europaparlamentet respektive svensk lagstiftning? Och vad är det du tar med dig hem därifrån? Och vad är det du lämnar kvar, ska man kanske säga?
Ja, en bit av mitt hjärta.
Både och alltså. Ja.
Nej, men det är ju otroligt spännande det här att sitta i en europeisk liberal grupp med kollegor från Rumänien, Storbritannien, Tyskland och Estland till exempel, och inse att vi pratar olika språk, men vi tycker samma saker. Vi har samma slags lösningar på frågor och samma metod att angripa problemen. Det är väldigt spännande, och när det väl kommer på plats någonting så gäller det ju för 500 miljoner människor. Det är en häftig känsla kan jag säga att vinna sådana omröstningar. Det är häftigt på framtidsstämman också naturligtvis. Men det där, och sen hela det här om man... Alltså jag tycker om att jobba i den europeiska kontexten. Det här med att kunna förstå vad som händer på 10 Downing Street och vad som händer i Paris och vad som händer i Berlin, och kunna använda det i när jag lägger upp strategin för hur vi ska komma framåt. Och det är väldigt, väldigt kul och spännande. Samtidigt så är det så att sitta i den svenska regeringen är ju fantastisk ära, utmaning och glädje. För det går ju att göra väldigt mycket saker. Och jag försöker då att göra en modern miljöpolitik som är forskningsbaserad, som har ett systemtänkande där vi jobbar mycket med ekosystemtjänster och inte har den här gamla liksom, att hitta en sak som är besvärlig och så förbjuda den och sen är det bra det året liksom, utan försöka få igång processer så att vi hela tiden med automatik rör oss framåt även nästa vecka och nästa år.
Ibland så tycker jag att det räcker med att man åker utomlands eller läser utländska tidningar och så här, så kan man ibland liksom slås av världen är så stor och man får lite så här, Sverige är fantastiskt, men i någon bemärkelse också ibland kan man få känslan av att det är lite ankdam i liksom det politiska samtalet. Kan du liksom känna att jag håller på med väldigt viktiga globala frågor som rör liksom hela jordens befolkning, kan liksom Expressen och Aftonbladet släppa sargen och liksom förstå?
Ja, alltså, men det är klart.
Vi har ju Lena Melin som gäst.
Ja. Och så är det precis, står där borta.
Nej, men jag tycker att det är, ibland blir man lite ledsen. Så om vi tar nu kemikaliefrågorna då, som ett annat sådant här stort ämne som jag engagerar mig väldigt mycket i. När vi vet att vi har utanför reningsanläggningar dubbelkönade abborrar. Aggressiva dubbelkönade abborrar. Jag brukar säga att det förstår mig att de blir ilskna när de har det så. Men det är ju himla otäckt faktiskt. finns rapporter om ökande grad av sterilitet. Och där är det unga män som är känsligast och det drabbar barn först. Och sen när man liksom inte, folk inte vill, håller på att säga, läsa på. Då känner jag ibland att, F-A-N.
Ja, det får kanske vara det avslutande ordet. Eller om du...
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Solen skiner, framtidsstämman går lysande. Här är 500 ombud och 200 gäster. Alla engagerade i att lösa världens problem tillsammans. Det är jättekul.
Det var ett bättre sista ord.
Ja, det var det. Ett mer PK kanske.
Ja, i PK-podden.
Så perfekt, är det perfekt. I våra värld.
Tack så hemskt mycket Lena för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Anytime. Mm. Hej.
Hej.